Det är Freedom Summer i Florida. Trump döms på alla 34 åtalspunkter. Högsta domstolen är jävisk. Och vilken är Amerikas vanligaste bil? Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 198, inspelat lördagen den 1 juni i Nordens år 2024. I och med att det är juni, glad Pride Month om du firar det, och glad juni om du inte gör det. Det är ju viktigt att komma ihåg, i och med att det har varit mycket med hur man kan protestera på rätt och fel sätt angående protesterna mot Israel i Palestina på våra universitet som har dynat bort lite granna nu. Men att komma ihåg att Stonewall Riot var, som namnet säger, ett våldsamt upplopp. Homosexuellas rättigheter kom inte från insändare i tidningar eller bekymrade tweets eller lärda paneldiskussioner. Ett våldsamt upplopp av personer som bara ville få vara sig själva och inte bli trakasserade av polisen. Men inte nog med att det är juni. Om du är i Florida så firar du nu Freedom Summer. Frihetssommaren. Guvernör DeSantis har skrivit in i lag att endast vita, blå och röda ljus får användas på Floridas broar från och med Memorial Day till Labor Day. Jag antar att de inte bara skrev in detta i lag för månaden juni för att det skulle vara alldeles för uppenbart. Men problemet de har löst för statens medborgare är alltså att det har varit vanligt de senaste åren att Floridas broar har haft regnbågsfärger. Nej, under juni månad. Men nu alltså inte mer. Nu får broarna endast vara patriotiska i vita, blå och röda ljus. För att förbud är frihet. Jag menar, George Orwell måste ju vara som en takfläkt i sin grav. Hallå, jag skrev en hel bok om sånt här. Så, inga pridefärger. Men då tänkte jag också, hur liten du måste vara. Dels de som skrev lagen och sen DeSantis när han skrev in den i lag. Hur liten du måste vara för att du känner dig hotad av HBTQ-människors existens. Och att de sätter regnbågsfärgade lyktor på broar. Detta ledde självklart till att människorna i Jacksonvilles HBTQ-organisationer färgade strålkastare, alltså starka ficklampor i princip, att lysa upp en bro i regnbågsfärger. Självklart. Och apropå frihet, South Dakota fortsätter hundvalpsmördaren Kristi Noem att gå från klarhet till klarhet. Noem har varit upprörd över hur liberala och woke statens universitet är. Och det håller ju inte. Så hon sa till South Dakotas Board of Regents att ta tag i situationen. Vilket de nu har gjort. Board of Regents är alltså kommittén som styr statens universitet. Varje stat har en Board of Regents, eller man ska aldrig säga aldrig med Amerika, men alla jag känner till i alla fall, har en Board of Regents som alltså styr över statens universitet. De har nu skrivit en ny policy efter hennes begäran. Den här policyn förbjuder anställda på South Dakotas universitet att ange sina pronomen och vilken stam de tillhör i sina e-post-signaturer, sina SIG-files. Enligt den nya regeln så får din signatur innehålla namn, titel, adress och telefonnummer, men inte pronomen och stamtillhörighet. Om du inte följer detta direktiv så kan du bli antingen då suspended eller helt enkelt få sparken direkt. För frihet! Det är ju inte särskilt konstigt att, jag vet inte om det är alla än, men jag tror det är i princip alla indianstammarna i South Dakota har portat henne från deras territorium. Men den stora nyheten, självklart, historiska nyheter. Och jag vet, alla har ju åtminstone sett rubrikerna och sådana som jag har tillbringat alldeles för mycket tid med att kolla livebloggarna under rättegången. Men skyldig, samtliga 34 åtalspunkter, samtliga. Dom kommer att falla 11 juli. Då får vi veta om det blir böter, villkorligt eller kan bli några månaders fängelse. Jag tror maxstraffet är 4 månader per åtalspunkt. Men det verkar, enligt tyckarna, så verkar det ganska otroligt att, för han har ju aldrig dömts för ett felony förut, så han är förstagångsförbrytare på det viset. Väldigt ovanligt att de får fängelse, och framförallt för sådana här bokföringsbrott. Och det är viktigt att komma ihåg, och jag ska säga, jag var väldigt förvånad. Därför att det här fallet i New York ansågs av de smarta, de som vet, vara det svagaste av fallen. Och väldigt få trodde att han skulle fällas. Inte bara fällas, men att fällas enhälligt. Samtliga åtalspunkter. Helt otroligt. Men han kommer självklart, våran convicted felon, kommer självklart att överklaga. Men det är, som vi har pratat om i hans tidigare rättfall, just att överklaga har du rätt att göra. Men du måste alltså bevisa att felaktigheter skedde under rättegången. Vilket är en hög ribba att komma över. Så det finns väldigt liten chans att det lyckas. Men det är ju självklart inte omöjligt. Allt möjligt. Och just det här, han har ju kommit undan med allt. Hela livet. Och nu, att åka på punkter. Jag menar, han har funnits ansvarig. Inte skyldig, utan ansvarig för våldtäkt och förtal på E. Jean Carroll. Funnits ansvarig för bokföringsbrott på en enorm skala. Som vi fortfarande inte riktigt vet vad som händer med det fallet. Han tänker ju självklart överklaga allting. Men det största som jag tog med mig personligen från den här rättegången är ju just det här med hur småaktigt och klumpigt det var. Det finns mycket bättre sätt att begå bokföringsbrott. Men det är väl det, just det här att han har kommit undan hela livet. Han har inte behövt lära sig. Det har funkat att vara så här, som sagt, småaktig och sliskig och klumpig. Det har alltid funkat. Nu är han i 77 år gammal. Eller 78, 77 tror jag. Han har inte behövt lära sig. Men vi fick också, om man läser lite mellan raderna, så anledningen till att de skapade den här enormt klumpiga varianten verkar vara helt enkelt att Michael Cohen, som jag antar hade en väldigt, väldigt bra kväll efter att resultatet kom in, som fortfarande är en riktigt vidrig, avskyvärd typ. Han trodde, verkade det som jag förstår det, att han helt enkelt trodde att Trump skulle svindla honom. För kom ihåg, den här tystnaden från sexarbetaren Stormy Daniels. Han var bara orolig för den fram till valet. Det fick inte komma ut innan valet. Alltså, vilket är det som ledde till att han fick var skyldig till valpåverkan. Väljarna hade velat veta om detta väldigt mycket, speciellt efter urflippet från bandet där han sa grab them by the pussy. Han trodde att hans kampanj inte skulle gå hem så bra med kvinnor just då, och det här skulle ju inte ha hjälpt. Men i alla fall så trodde han, eller ansåg, Cohen tyckte att den här informationen, om jag betalar för att hon ska hålla tyst, så kommer Trump att svindla mig och inte betala mig efter valet, för att då är den här informationen värdelös. Vilket han ju säkert hade rätt i. Han kände ju sin boss. Och jag menar, vilka människor. Och Cohen stal ju också från Trump under deras samarbete, vad man ska kalla deras förhållande. Ja, och det var ju det största som de byggde, försvaret byggde sitt fall på. Cohen är en lögnare. Ja, och det var därför Trump anställde honom att vara hans fixer. Men däremot, för de hade ju bevis. Det är den här klassiska från The Wire. Is you taking notes on a criminal conspiracy? Vilket alltså bokföraren Weisenberg gjorde. Han hade skrivit ner hur den här kriminella konspirationen fungerade. Och han var också, enligt som vi lärde oss i den här rättegången, Trump försökte inte dölja den här relationen, vad man ska kalla det, med Stormy Daniels, för att han var orolig för sin fru. Som han sa, enligt vittnesmål, ja, hur länge tror du jag skulle vara på marknaden? Det verkar vara ett varmt förhållande de har, han och Melania. Men detta har ju självklart, som sagt, det här var väldigt oväntat. Det verkar väldigt mycket som att Trump och hans stab inte trodde att han skulle bli funnen skyldig. Vilket ju är en del av bara hans, hur hans hjärna fungerar. Att självklart är jag inte skyldig, kan inte bli skyldig, går inte. Och MAGA har fått fullständigt urflipp nu. Fullständigt urflipp. Det här är ju riggat. Häxjakt, förföljd av demokraterna. Biden personligen ligger bakom detta. Och George Soros ligger alltid bakom allting. Riggad rättegång. New York är ju demokratiskt. Det är omöjligt för dem att få en opartisk rättegång i New York. Då är det ju synd att han begick brotten i New York. Men han är nu alltså en convicted felon. Går inte att säga nog med gånger. Och enligt honom och hans anhängare så är detta bevis för att Amerika är en bananrepublik. Därför att om det kan hända honom så kan det ju hända alla. Ja, det är så likhet inför lagen funkar. Men vi har ju fortfarande inte likhet inför lagen. Han har blivit osedvanligt väl behandlad av rättssystemet. Även om man själv tycker det var väldigt jobbigt att det var kallt i rättssalen och allting. Som man nu pratar om. Fick bara gå upp tidigare än vanligt också. Så att MAGA tycker nu att nu blir det inbördeskrig. Inbördeskrig. Vilket nej. Nej. Det, åtminstone i den nära framtiden så finns det inte på kartan. Det är bara en feberfantasi. Alltså ett inbördeskrig som är stat mot stat är otänkbart i verkligheten just nu. Däremot landsbygd mot städer. För det är så även röda stater, som alltså är konservativa som Texas och Florida och allt sånt, har de större områdena, storstäderna inom de röda staterna är blåa. Men däremot så är jag själv väldigt orolig för inhemsk terrorism från våra amerikanska talibaner som sitter ute. Just nu så pratar de bara väldigt mycket på internet om hur hemsk deras hämnd ska bli, som galenskaparna sa. Jag är Ophelias bror, hämnden jag bär på är gruvlig och stor. Men så här långt så är det mest bara tangentbordskrigare som är väldigt, väldigt upprörda. Och de mest febriga, och detta är långt in i feberträsken, har börjat jämföra Trump nu med ingen annan än Jesu Kristu. Varför då? Jo, båda dömdes i korrupta rättegångar. Vilket ju är ett uttalande som borde få sanna kristna att kräkas lite i munnen. Han är nu alltså inte bara som kung Cyrus, Guds imperfekta redskap, utan lik Jesus. Sen är det också i feberträsken nu, så är det mycket prat om att, och innan jag berättar, jag gjorde misstaget, jag kunde inte hejda mig. Jag kunde inte hejda mig. Jag gick in på Flashback. För det finns ju självklart en tråd där. Och mängden, jag vet inte om de är svenskar eller bara människor som pratar svenska. Men mängden människor som pratar svenska som är fullständigt rabiata för Trump är fantastiskt och hur läskigt som helst. Det är en sak om du sitter i Amerika och konsumerar Fox News hela dagarna, men jag vet inte hur man blir så insnöad i Sverige. Eller att man väljer att bli det. Finns ju massor med politik i Sverige att snöa in sig på om man vill det. Men du har valt en utlänning att vara den som är din räddare i nöden. Nu ska han alltså vinna valet enligt feberträsken. Därför att han har ju blivit så otroligt orättvist behandlad. Så att han kommer att få en massa röster från det. Vilket är ordet som används på amerikanska dessa dagar är copium. Alltså detta är vad du tar för att kunna cope med de dåliga nyheterna. Men mer om just den här fantasin att han kommer att vinna valet på grund av detta lite senare. Däremot, inga attacker än så länge. Jag menar, det kommer att komma stokastisk terrorism. Människor som är obalanserade kommer att utföra terrordåd. Det är i princip en given så här långt. Men än så länge, ingenting. En teori jag har sett om detta är att vi dömer ju fortfarande 6 januari upploppsmakare på löpande band. Hela tiden så är det fler som döms. De får 5, 6, 10 års fängelse, hela bunten. Så det finns väl en del av bränt barn skyr elden. Men de hade ju jätteroligt 6 januari. Men när du har sett hur många som har hamnat i fängelse nu. Det är antagligen därför också som han hela tiden, Trump, hela tiden pratar om hur han ska benåda dem när han blir president. För att de är politiska fångar. För att bränt barn skyr elden. Och detta är ju människor med en paranoid livsinställning rent allmänt. Och de har övertygat sig själva om att alla är feds. Så vem kan du lita på? Vem är inte fed? Så det blir lite motstånd mot att gå ut. Och det måste ju också vara jobbigt för Trump själv att det pågår inga demonstrationer. Det, några stycken dyker upp med sina gigantiska flaggor som de tillverkat. Men inga stora demonstrationer. Jag menar, efter Dobbs-beslutet som upphävde Roe v. Wade så var miljoner amerikaner ute och demonstrerade på gatorna. Detta är de vanliga som har gjort sina liv till att tycka att Trump är bäst. Det är det valet de har gjort. Men de är väldigt få. De är väldigt få. MAGA försöker nu också självklart doxa jurors. Försöker hitta identiteterna på de här hemskingarna som var så orättvisa mot Trump. Och jag är orolig för deras säkerhet. Alla inblandade i den här processen. Domaren, distriktsåklagaren, allihop. Någon rubbad människa kommer att begå mordförsök. Det är hur givet som helst. Men jag är också, och jag tror inte att jag är ensam om detta, just Jag är så ledsen. Vi har förlorat nästan 10 år. Åtminstone 8 år. Till Trump. Jag menar, så mycket som måste göras i samhället. Så mycket som inte behövde bli sämre. Men alternativkostnaden, all energi som har gått åt till den här convicted felon. Och så många som inte hade behövt dö i covid. Om vi hade haft en kompetent respons. Istället för en idiot som säger till människor att de kanske skulle injicera blekmedel. Det kanske funkar. Vilket också ledde till att sjukhusen, akutmottagningarna fick en markant ökning av människor som hade lyssnat på honom. Och jag menar, det är ju, om du lyssnar på honom så är det ju ditt problem nummer ett. Men som alltså hade försökt injicera sig med blekmedel. Det, för att han sa ju att man kanske skulle göra det. Men det värsta är ju att han har gett de värsta människorna tillstånd att vara sina värsta selves. Och det har ju varit, nu är det alltså, och du kan väl kolla på Fox News antar jag på internet. De har blivit helt rabiata. Och det får mig att tänka på just den här, det har ju varit tjat i en massa år nu, jag har pratat om detta i tidigare avsnitt, det här med, vi måste ha hövlighet i samtalet. Civility. Varför kan vi inte diskutera på ett hövligt sätt? Varför är folk så arga? Bla bla bla. Och det här är ju högermänniskor som låtsas vara centrister. Jag älskar det här. Och det var ju den här skandalen när Sarah Huckabee Sanders, nuvarande guvernör i Arkansas, när hon var Trumps pressekreterare, och hon ombads en dag, hon och hennes kamrater eller familj, vilket det nu var, gick till en restaurang, och hon ombads på ett väldigt hövligt sätt att lämna restaurangen. De ville inte servera henne, och det var veckor av var är hövligheten? Hur kan folk bete sig så här? Och sen kommer jag också ihåg Fuck Your Feelings. Jag kommer ihåg haha, liberal tears. Och just, men alternativkostnaden. Det finns ju saker vi har att göra som är bättre än att giddra. Men detta är alltså, verkar det som nu, om inte saker ändrar sig väldigt, så är detta den sista rättegången innan valet. Både Georgia och Florida har fördröjts genom högsta domstolen. Det är ju den här otroliga idén att en president har immunitet mot allt hela tiden. Vilket går emot hela historien av Amerikas konstitution. Varför den skrev som den skrev. Men högsta domstolen har valt att dra ut på detta. Så att rättegångarna kommer att hamna efter valet. Och så fallet i Florida, där alltså domaren Cannon är uppenbarligen jävisk. Försöker inte ens dölja sin jäviskhet. Och tillsattes av Trump själv. Hur det inte går emot de etiska reglerna är fenomenalt. Men det gör det inte, tydligen. Men den största kopen, alltså största dosen med copium, är den här idén att nu vinner han valet i ett landskred. Nu har demokraterna gått för långt. Nu vinner han i ett landskred. Och jag antar, de förklarar aldrig varför. För att det är väl uppenbart för dem. Jag antar att idén är att folk ser hur riggat allt är. Och hur hemska demokraterna är, antar jag. Jag vet inte. Men detta har ju eldat upp basen. Enormt. Efter domslutet så drog han in $34 miljoner i donationer. Alltså människor gav den påstådde miljardären $34 miljoner för att straffa libsen, antar jag. Bästa dagen någonsin för hans kampanj. Men det är som sagt, det är mycket tangentbordskrig. Men vad vi vet om valet, så mycket vi nu kan veta någonting i dessa tider, är att valet kommer avgöras av kanske 100 000 swingröstare i swing states. Swing voters är människor med, tror jag, grava hjärnskador som går fram och tillbaka mellan partierna. Ingen vet riktigt hur de kommer att rösta. Och detta är helt enkelt på grund av Electoral College. Trump kommer inte att vinna den populära rösten. Det har han aldrig gjort. Även när han vann mot Hillary Clinton så var det ett Electoral College han vann. Inte den populära rösten, och självklart mot Biden så förlorade han båda. Och de här swing voters, det är oftast vit, medelklass och övre medelklass i suburbs. De får alltid ett käckt nytt namn varje valsäsong. Men soccer moms är väl den klassiska. Och detta var ju när Clinton släppte arbetarklassen. Och det gjorde han efter, antar jag, precis samma beräkningar som sossarna i Sverige. När de släppte arbetarklassen och släppte de väljarna till Sverigedemokraterna. Dels så jag har otroligt svårt att se att detta ändrar någons åsikt. Om du inte gillade Trump innan så gillar du honom inte nu. Och om du var med, om du är med i hans bas eller kult, så tycker du ju bara att han är otroligt förföljd, så du ändrar ju inte din åsikt om honom. Men Trump har ju alltså tagit över, som jag har diskuterat tidigare, tagit över Republikanska partiet. Det är hans parti. Och alla resurser går till honom. Och de här kandidaterna down ballot, alltså de lokala, de som kommer att sitta i delstatsparlamenten, de som kommer att sitta i representanthuset, down ballot, han tar alla resurserna. Alla resurserna går till honom, så de har dåligt med pengar. Många av de lokala republikanska partierna, som det här i Arizona, är i princip bankrutt. Och det är de som ska vara sparbussar åt de lokala kandidaterna och hjälpa dem att köpa reklamtid, allt sådant. Och Trump kräver ju absolut lydnad mot honom personligen. Oavsett hur impopulärt det är bland väljarna. Det finns valdistrikt. Det är bara är en starkhet att säga att jag stödjer Trump 100% och Trump gillar mig. Bra, du vinner. Men på en del ställen så är det väldigt, väldigt negativt. Sen har ju också hans mentala hälsa har blivit märkbart värre. Jag har pratat lite om det tidigare avsnitt. Han är mer och mer sluddrig och osammanhängande. Vilket inte betyder något för basen. Spelar ingen som helst roll. Men för swing voters. Och återigen, om du ser på vad Biden försöker göra och vad Trump försöker göra och känner dig förvirrad. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om detta. Så det är ledsamt att du blev slagen i huvudet på det där viset. Men snälla. Men Trumps nedgång. Jag menar, du behöver inte lita på mig. Gå till YouTube. Kolla ett klipp från något av hans rallies. Han håller dem hela tiden. Ett för några år sedan. Kan gå tillbaka till tidigare valet eller senare också. Och sen kolla på hans presskonferens som han höll dagen efter domen. Det här är inte en människa som vars hjärna fungerar på 100%. Vilket ju alltid är tragiskt, men framförallt när den människan vill bli president. Och apropå basen, här är liksom nivån det ligger på. Det har hållits val, primärval i Texas. Det är alltid val någonstans i Amerika, alltid. Men en skuggig organisation skickade flygblad till republikanska väljare i Texas för det här primärvalet. Och detta är från Yahoo News och översättning av DeepL och jag. Vi ser att du inte har röstat än, står det i utskicket. Ditt röstningsregister är offentligt. Dina grannar tittar och kommer att veta om du missar detta kritiska val. Vi kommer att meddela president Trump om du inte röstar. Du har inte råd att ha dig i ditt register. Det här inofficiella valmeddelandet hävdar att gruppen kommer att, citat, skicka en officiell lista över republikaner som misslyckats med att rösta i den kommande andra omgången, alltså det här primärvalet, till president Trump. Slutcitat. Flygbladet lovar sen att följa upp efter valet för att säkerställa att människor röstade. Bra demokratiskt tonläge på det. Och tack vare vår högsta domstol som har gjort att det finns en massa dark money i processen så vet vi inte riktigt vem som ligger bakom detta. Men det är alltså, det här är ju inte hur man kommunicerar när man känner att saker och ting går bra. Mycket drama i Texas också som inte jag har pratat om för det blir ren tvålopera direkt och otroligt komplicerat och jag får huvudvärk och jag orkar inte. Men apropå högsta domstolen som alltså håller framtiden för landets demokrati i sin hand. Domare Sam Alito pratade lite grann om det i förra avsnittet. Flög en upp och nervänd flagga, en amerikansk flagga upp och ner, vilket kommer från sjöfarten. Om ett fartyg är i nödläge så vänder man flaggan upp och ner så folk vet. Och Stop the Steal-rörelsen tog självklart över detta. Det betyder att valet har stulits. Vårt land är i nöd. Och han skyllde på sin fru, vilket är så fantastiskt snyggt. Och jag undrade i det avsnittet, hur visste vi inte? Detta år 2021, hur visste vi inte detta? Jo då, på grund av Washington Post. Washington Post visste om detta när det hände och bestämde i sin oändliga vishet att detta inte var en story. Det är bara en högsta domstolsdomare som visar uppenbar partiskhet. Ingenting att se här. Och Washington Post, vars tagline är "Democracy dies in darkness". Men vi har ju fått reda på mer nu de senaste veckorna. Och Alito, hans tidslinje stämmer inte, visar sig som jag misstänkte direkt från start. Familjen Alito, han och hans fru, är inte roliga att ha som sina grannar. Använder bland annat sin säkerhetsdetalj för att trakassera grannarna han låg i fejd med. Och har det nu kommit fram, flög en appeal to heaven flagga vid sommarhuset. Den här appeal to heaven flaggan är samma flagga som talaren i representanthuset Mike Johnson har på sin dörr. Det här är en obskyr flagga från revolutionskriget. Är också känd som pine tree flag. En traditionell symbol från New England. Men har nu övertagits och blivit en kristen nationalistsymbol. An appeal to heaven, eller an appeal to God, är från John Locke's Second Treatise of Government. John Locke som ju var en oerhört drivande upplysningstids politisk filosof. Och just det här appeal to heaven är alltså rätten att göra revolution. Och Mike Johnson har nu sagt efter domen att ja, han pratar ju med våra domare på högsta domstolen ofta. Så de kommer att fixa det här. Vilket är, ja, han är otroligt dum för att säga detta högt. Och B, ytterligare ett bevis att åtminstone Alito och Thomas är hur jäviga som helst. Så det är en etisk kris för högsta domstolen. Den första regeln i deras etiska guidelines som de inte måste följa, som jag pratade om i förra avsnittet. Om du är högsta domstolsdomare sitter du på livstid och du måste ingenting. Du får göra precis vad du vill. Spelar ingen roll. Men den första regeln är att vara opartisk. Och hela kayfaben, alltså det här ordet från som är så otroligt användbart i detta tider. Kayfabe kommer från wrestling. Och det är alltså den här idén att det finns en annan verklighet som är falsk, men som vi väljer att tro på. Så kayfabe är alltså att de här två muskelbergen verkligen hatar varandra. De är inte bara skådisar som utför sina order, utan de är verkligen de människorna och de hatar varandra. Så kayfabe. Otroligt användbart ord nu. Därför att det är kayfabe att högsta domstolen inte tillsätts av politiker för politiska ändamål. Och det är kayfabe att de bara dömer helt opartiskt enligt lagen. De står helt enkelt över alla vi dödligas tankar och idéer. Men de har alltså suttit nu på flera fall om 6 januari och Trumps absurda immunitetsidé. Ser uppenbarligen sig själva som kungar. Och det här är någonting också som jag ser mer och mer i. Jag läser alldeles för många politiska krönikor. Försöker dra ner på det. Men det finns väldigt många människor som är krönikörer som är egentligen väldigt extrem höger. Men i deras personliga kayfabe så är de centrister. Och det är självklart så är ju de som alltså befinner sig till vänster om dem är ju vänsterextremister. De är praktiska centrister som bara letar efter lösningar. Fast de är enormt långt ute åt höger. Otroligt tröttsamt. Men jag har rätt, och i och med att jag har rätt så är min åsikt den korrekta åsikten. Och det får mig att tänka på det här citatet om konservatism som jag tror mer och mer på. Konservatism kan sammanfattas som att det finns en ingrupp som lagen skyddar men inte binder. Och det finns en utgrupp som lagen binder. Men inte skyddar. Men lite mer högerextremism här. Lite goda nyheter från den sidan. 2000 Mules. Jag har ju pratat om den här och nu gör jag enorma citattecken, sarkastiska citattecken i luften här. Dokumentären av Dinesh D'Souza. Den här så kallade dokumentären var alltså hjärnskadat svammel som skulle bevisa att valet 2020 stulits. Stop the steal. Idén var alltså att vissa människor befann sig i närheten av vallådor oftare än D'Souza och hans kompisar tyckte var rimligt. Och detta var exakt nog med människor för att ändra valresultatet. Så på något sätt så visste de här skuggiga sabotörerna att exakt innan valet så visste de exakt hur många falska valsedlar som var nödvändiga för att ändra valresultatet på något sätt. Det hela var otroligt befängt, men det är en av de här idéerna som vägrar dö. Det är fantastiskt. Publicisten Salem Media, som de gör väldigt mycket såna här extremhöger grejer. De har nu dragit tillbaka den här filmen. De vill inte ha någonting med filmen att göra numera. De säger i sitt uttalande att Dinesh D'Souza ljög om fakta i filmen. Allt var D'Souzas fel. Vi litade på honom och han ljög för oss. Det var inte vårat fel. Och detta var självklart på grund av en lagsökning. En valarbetare som utpekades i filmen har stämt dem. Den här valarbetaren har självklart utsatts för mordhot och i princip fått sitt liv förstört genom att utpekas av de här galningarna. Men nu finns inte den här filmen längre. Eller den finns ju självklart, men Utgivaren vill inte ha något med den att göra. Men så också, och den här tyckte jag var intressant. En kvinna i Texas vid namn Courtney Gore. Hon är, eller var, kanske till och med är fortfarande, en högerextrem människa som var en av dem som kände sig kallade att försöka sitta på ett school board i ett distrikt i rödaste Texas. Det här är ju en grej som Steve Bannon och andra har uppmuntrat de lite mer fanatiska av sina följare att göra. Gå in, bli invalda i school districts och stoppa indoktrineringen och homofieringen av våra barn, jada jada jada. Detta var Granbury Independent School District som har 7700 elever. Detta ligger någon timma sydväst om Fort Worth. Så det är rött, rött, rött. Detta är från Texas Tribune. Och som vanligt, allt jag pratar om finns länkat på sajten amerikapodden.com/avsnitt/198. Texas Tribune. Gore, som är programledare för en högerextrem talkshow på nätet, hade lovat att hon skulle vara en stark republikansk röst i den opartiska skolstyrelsen. Rent tekniskt så är skolstyrelserna, de sätter inte ditt partianknytning på valsedlarna. Idén är att du gör inte detta som en del av ett politiskt projekt, utan som en del av att hjälpa din lokala skola, är konceptet. Med hänvisning till konservativa kristna värderingar i en småstad lovade hon att inspektera utbildningsmaterial för att upptäcka olämpliga budskap om sexualitet och ras och ta bort dem från alla campus. Citat: under årens lopp har vårt amerikanska utbildningssystem kapats av vänsteranhängare som vill indoktrinera våra barn till det progressiva sättet att tänka. Och ja, de har försökt göra detta i Granbury Independent School District, skrev hon i ett Facebook-inlägg i september 2021, 2 månader före valet. Jag kan inte sitta och se på när deras skruvade världsbild infiltrerar Granbury ISD. Men nu gjorde hon någonting chockerande. Efter att ha tillträtt och granskat 100-tals sidor av läroplanen blev Gore chockad över vad hon hittade och inte hittade. Och nu ska jag ge henne starkt kudos här. Hon läste materialet så hon visste vad hon pratade om. Vilket det ju vore trevligt om många fler människor i världen kunde göra. Men den genomgripande indoktrinering som hon hade rasat mot existerade helt enkelt inte. Barn sexualiserades inte. Hon kunde inte hitta några exempel på kritisk rasteori. Ett avancerat akademiskt begrepp som undersöker systemisk rasism. Hon hade undersökt läroplaner relaterade till socialt emotionellt lärande som har attackerats av kristna konservativa som säger att det uppmuntrar barn att ifrågasätta könsroller och prioritera känslor framför bibliska läror. Känslor istället för bibliska läror. Istället fann Gore att materialet lärde barnen, citat, hur man är en god vän, en god människa, slutcitat. Bara de andra glada att hon hade satt sig ner och faktiskt läst vad det är de pratade om och kunde meddela dem detta? Nej. Hennes partikamrater ville inte höra detta alls. Hon har hotats vid högljudda skolstyrelsemöten, undvikits av människor som hon en gång betraktade som vänner. Skolpoliser får eskortera henne och hennes styrelsekollegor till deras bilar för att se till att ingen antastar dem. Och det här är i Texas Tribune. Det är en lång artikel med mycket, mycket mer information om den här otroligt hetska stämningen. Men vi närmar oss slutet. En intressant notis som jag såg här i veckan är enligt CNN. Den 24 maj 2024 så slog vi rekord för mängden passagerare som passerade genom TSA:s säkerhetskontroller. Detta var alltså resor för Memorial Day. Nästan 3 miljoner människor gick igenom säkerhetskontrollerna på landets flygplatser. Och faktum är att 5 av de 10 mest hektiska flygdagarna någonsin har varit i 2024. Enligt The Street så förväntar sig flygindustrin att nästan 5 miljarder människor kommer flyga 2024. Så om du ska ut och flyga till semestern så rekommenderar jag att du packar tålamod. Men gissa, sista grejen här, vilken som är Amerikas vanligaste bil? Är det någon kul pilsnerprom? V8 Muller måste det väl vara? Nej, Amerikas vanligaste bil är en 14 år gammal Toyota Camry. Världens tråkigaste persontransport. Och detta visar också att Amerikas fordonsflotta åldras. Dels så var det ju under covid när vi inte kunde få tag på bilar. Men nu är nya bilar väldigt dyra och räntorna har gått upp. Framförallt elbilar är ju fortfarande katastrofalt dyra. De vägrar helt enkelt amerikanska biltillverkare. Eller man ska inte säga amerikanska biltillverkare. Tillverkare som säljer i Amerika vägrar tillverka ekonomimodeller. Men sen tror jag också rent allmänt just att bilarna har blivit så mycket bättre. Framförallt sista 20-30 åren. Men de håller otroligt väl rent mekaniskt. Min fru kör en 2008 Acura TL. En Acura TL, det är en uppgraderad Honda Accord. Acura är ju deras Accord, Hondas lyxmärke. Men förutom, jag skulle väldigt gärna att hon skulle kunna få de här nya säkerhetsfunktionerna som backup-kamera och blindvinkelindikatorer och adaptiv farthållning och sånt. Men får de här bilarna bara service så fortsätter de rulla i princip hur länge som helst. Vilket är fantastiskt. Ingenjörskonst. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Och tack speciellt, precis som alltid, till de av er på Patreon som stöder detta. Det är vansinnigt uppskattat. Ge mig extra motivation när saker och ting känns tunga. Och när saker i korta ögonblick känns bättre. Convicted felon. Podden finns även på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Och just samma på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Om du har lust att lägga en slant till stacken. Bästa sättet att få tag på mig om du vill säga något, jag älskar att höra från lyssnare, är hej@amerikapodden.com, gammal hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.